Det är fredagen den 13 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Dagen må vara ett järtecken, men vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion viker oss varken för onda förebud eller vidskepelse, utan ser tvärtom tidens omen som en utmaning att fortsätta diskutera och prata och ha trevligt tillsammans. För det har ju återblivit fredag. Fredag i skymningslandet, detta gamla rike som en gång i den stora kejsare Justinianus dagar benämndes Vagina Populi, folkets sköte. Goters och Herulers urhem i en grånad forntidsdagar. Detta ska vi dock inte dröja vid, utan här härskar samtiden och framtiden. Och det är den som är upp till oss att analysera och bedöma. Med mig för att göra det har jag en kvartett som ännu inte sprängs, även om den ibland är oense. Nämligen Tove Liljendahl, Mattias Svensson, Peter Wendblad och Paulina Neuding. Välkomna allihopa!
Tack så mycket!
Oj, vilken kör av entusiastiska paneldeltagare. Tove, du gör comeback i fredagspanelen efter några veckor på avbytarbänken. Hur känns det?
Jo, men det är i god form känner jag.
Mm, absolut, annars hade du inte blivit uttagen kan jag säga. Du avslöjade på vårt morgonmöte idag att du har en ratatouille på spisen och det börjar ju dras mot middagstid. Hur mår den?
Jo, men jag rörde i den precis innan jag gick in i podden här och det ser väldigt bra ut. Det är ett sånt här 9 timmars slow cook som håller på. Det artar sig.
Det låter liberalkonservativt och bra. Mattias, du mår också bra hoppas jag.
Ja, utan långkok.
Mm. Nervös inför söndag?
Ja, dubbelt.
Ja, okej. Det är inte bara AIK som spelar match alltså.
Nej, de har ju lagt Citys match samtidigt.
Mm-hmm. Hur löser du det då?
Jag kan modern teknik så jag tittar i två olika bilder.
Förlåt.
Källan till stort gammal där, det var ju att vi som till vardags arbetar med Mattias vet hur han kan modern teknik. En gång i tiden har jag sett honom slå sönder en dator som inte gjorde som han ville. Det var en bugg i den. Peter, hur mår du?
Jag mår bra och jag måste konstatera att hur mår din ratatouille? Det kan vara 2000-talets mest, eller det mest 2000-talsborgerliga yttrandet någonsin.
Vi har bytt upp oss från krämiga cappuccinos till krämiga ratatouiller istället. Du, har Peter Hultqvist avgått ändå?
Nej, inte ännu. Nej. Jag väntar med spänt. Mm.
Paulina, dig lönar det så verkligen att prata mat eller fotboll med. Vad ska vi hitta på? Vad tror du om Sveriges chanser i Eurovision imorgon?
Goda tror jag.
Goda?
Jag är inte så förtjust i den där låten själv, men jag tror att den har en goda chanser. Nu har jag inte hört de andra bidragen i och för sig.
Det har varit semifinaler. Jag har faktiskt tittat med ett halvt öga och jag tror nog Sverige har en ganska bra chans. Mm. Men vad bra, då är vi igång som en övertänd Christer Ostbåge sa till Filip och Fredrik i Hello Sydney år 2000. Och första ämnet är förstås veckans stora politiskt pågående jordbävning som vi ser utspela sig framför oss. Nämligen den svenska vägen mot NATO-medlemskap. Igår satt ju presidenter och statsminister i Finland ner sina fötter. Idag kommer riksdagens säkerhetsanalys och på söndag fattar Socialdemokraterna sitt beslut. Det går väl ändå ganska fort nu Tove, eller det har gått fort, eller vad säger du?
Ja, det gör det. Men det är motiverat och riktigt att Sverige nu kommer att säga att vi vill bli medlemmar i NATO. Mm.
Det jag tänkte prata om, NATO-frågan har vi behandlat ganska utförligt tidigare på annat håll, men det är just det här att vi återigen har hamnat i det här läget i Sverige att vi vänder snabbt, att en tidigare etablerad och närmast allomfattande visdom nästan från en dag till en annan blir helt fel och det som igår var helt fel blir helt rätt. Lite symptomatiskt. Dina reflektioner över det, Tove?
Ja, men det är ju, tycker jag, återigen det här med att politiken är så onödigt reaktiv. Den måste ju vara det. Den ska inte gå liksom för och tro att den ska peka ut hur samhället ska utvecklas. Så är det förvisso. Men ibland så gör man det ju svårare än vad det behöver vara. Och här så är det ju en... Jag tror att det är inte så att fakta inte har förelegat på marken. Det har funnits väldigt tydligt. Vi har vetat vad det är vi har att göra med. Och vi har veta att vilken kapacitet vi inte har. Mm. Och det har funnits tillgängligt och ändå så har det inte, poletten har liksom inte trillat ner. Och jag funderar på en av de där sakerna som man ibland brukar hålla upp som någon falsk motsatspar är ju känsla och fakta. Fakta har funnits, men jag tror att det som här har saknats har varit känslan, förståelsen för vad den här faktan egentligen säger oss. Och det blev inte möjligt för 24 februari och nu har det liksom hunnit i kapp. Men politiken behöver ju kunna använda sin föreställningsförmåga för att sätta sig in i den känslan som då möjliggör riktiga beslut och fattas i god tid. Och så sker inte. Och jag tänker att det här är, det behöver inte vara så. Jag tror att man till exempel skulle kunna liksom ålägga politiken att mer systematiskt till exempel jobba med scenarier. Mm. Socialdemokraterna tillsatte ju den här framtidsministern en gång i tiden. Sen avskaffades den.
Kristina Persson hette hon, ja, studentkamrat med min pappa.
Verkligen. Och jag tror att man ska inte ha en minister för framtiden, men jag tror att man ska ha, på ett regeringskansli behöver det finnas personer som just tänker i olika scenarier. Och de,
men det gör det ju, det är väl bara att det inte diskuteras särskilt brett. Det är väl klart folk har tänkt i olika scenarier.
Ja, men då måste det ju leda till någonting. Det kan ju inte vara så att vi gång på gång får sådana stora, att vi hamnar i chock, eller att det politiska systemet hamnar i chock.
Mm. Men det motargumentet är ju så här att poletten behövde inte trilla ner förrän den 24 februari, för då förändrades så pass, alltså det var inte bara känslan som förändrades då, utan då förändrades fakta och då tar man ett nytt beslut. Det är ju så socialdemokratin motiverar sin omorientering. Du ger inte mycket för det resonemanget, låter det som.
Nej, jag förstår, det är inte svårt att förnuftsmässigt begripa varför det är så. Men om jag tänker på en sån där interiör ifrån tänkandet, det gavs av Ann-Charlotte Matteus på Expressens ledarsida. Hon läste en intervju som hade gjorts med socialdemokrater som våndades inför det här beslutet i Dagens Nyheter. Och en av dem som intervjuades då var Åsa Lindestam och hon sitter i riksdagen för Sossarna. Och har gjort så i 20 år. Och hon säger så här då att jag känner att jag vill ha mer svar på en massa frågor som många av oss ställer. Vad händer om vi går med? Vad händer om vi inte går med? Man vill väga det för och emot. Och hon är en av dem då som har tyckt att det gått för snabbt. Mm. Och sen påpekade Matteus att hon har suttit i riksdagens försvarsutskott i 16 år. Och haft tillgång till precis alla underlag, alla utredningar, alla analyser. Det har varit hennes uppgift att ta del av det och förstå och orientera sig för att sen också kunna vägleda sitt parti i de här frågorna. Mm. Och det säger ju då någonting om att en person som är så centralt placerad i de här frågorna har den inställningen, då förstår man ju varför de blir tagna på sängen.
Ja, det är klart. Hon är väl ett extremexempel, men det är helt sjukt sagt egentligen. Tänkte låta dig, Paulina, komma in. Du har ju varit med om att råka ändra dig i en fråga lite tidigare när alla andra ändrades på precis samma sätt.
Har vi kommit till migrationen?
Nej, men alltså det är uppenbara paralleller. Nej, man kan dra till 2015.
Den är helt uppenbar.
Och det här med, för en sak har ju att göra med hur vi behandlar de som tänker olika. För att om man har en mindre minoritet som tänker olika kan man ju antingen vara då pluralistiskt att ja, de tänker så, men vi tänker så här i huvudfåran. Men så är det ju inte riktigt i Sverige, utan de tänker oerhört fel och de måste stoppas och tystas och hängas och ignoreras. Det återkommer ju ofta i att liksom marginaltänkandet inte får särskilt stor plats utan tvärtom bekämpas det. Mm. Eller?
Precis.
Och det är väl en del förklaring, tänker jag, till att det kanske blir så här.
Ja, och om man tittar på 2015, det var ju också fullständigt förutsägbart. Och det var precis kritikerna av svensk migrationspolitik, vi ville ju att det var precis det scenario man skulle precis ett sånt scenario man skulle vara beredd på. Mm. Och det är exakt samma sak här. Alltså det som har hänt nu, det är ju precis skälet till att man har förespråkat ett NATO-medlemskap tidigare. Det är ju precis för den här typen av scenario. Och det har inte varit osannolikt. Men det krävdes att det inträffade för att man skulle ändra sig. Och när man ändrar sig så är det liksom, ja, jag sa det här i förra podden också, men jag tycker att det är fascinerande att se rent kulturellt, socialt, hur den här lilla dansen nu utspelar sig med olika tongivande profiler som säger, ja, jag har inte riktigt bestämt mig, men jag kommer att berätta snart. Och så, som av en händelse, så landar alla i exakt samma slutsats. Och det som var konstigt igår, som gjorde att man var liksom en märklig person, det är rimligt och förnuftigt idag. Och det, det är där man hamnar om man är en del i gruppen, helt enkelt. Så det är något sådant grupppsykologiskt kulturellt fenomen som är allt lika intressant att betrakta.
Tove, är det typiskt svenskt, tror du?
Det vet jag inte, men vi har ju haft, tycker jag, det här har ju funnits ett skadligt samspel mellan politik och journalistik, där journalistiken inte har ställt de här följdfrågorna som typ Stina Oskarsson gjorde med kulturministern. Att följa tanken hela vägen och säga, nu har du den här intentionen och den förstår jag, men konsekvensen, eller hur ska vi klara av det som du säger att du vill uppnå? De kritiska frågorna har i för liten utsträckning ställts, så då tror jag att politikerna inte har känt att de har behövt tänka. Och när det gäller migrationskrisen där 2015, så var det ju enligt uppgift det som fick regeringen och Löfven att ställa om. Det var ju ett internt S-möte som socialdemokratiska kommunalråd hade krävt att få ett telefonmöte med Stefan Löfven, och där de bara konstaterade att vi fixar inte det här. Mm. Och först då ställde inför fakta som låg på bordet, och redan en situation som hade liksom gått överstyr, som inte hade planerats väl i förväg så gott man hade kunnat, också med omsorg om de personer man ville ge skydd. Först då orkade man liksom ställa om.
Och på tal om journalistiken där då, Jörgen Wittfeldt som nu är chefredaktör på Kvartal och som tidigare var på P1, Studio 1, han sa det liksom inifrån public service att man började ställa kritiska frågor först när regeringen hade svängt. Och så ska ju inte journalistik fungera, att liksom regeringen ger klartecken för vad som är okej att prata om och på vilket sätt. Men så blev det ju i det här fallet.
Vilket också påminner om den initiala bevakningen av regeringens beslut i pandemihanteringen.
Mm. Ja. Men då ska vi vara riktiga journalister nu och titta framåt. Peter, vilka kovändningar kommer vi få se i framtiden där alla tycker på ett sätt nu men kommer behöva tycka något helt annorlunda om några år? Har du några kandidater?
Oj, det var en otroligt bra fråga. Jag tror att jag är rätt säker på att det kommer komma någon form av omsvängning i klimatpolitiken nästa mandatperiod. Exakt vilken den blir vet jag inte, men att sen att det kommer en insikt om att säga okej, vår tidtabell håller inte. Vi måste formulera både en ny politik och en ny plan.
Och det ser man ju redan nu att den inte håller, eller hur? Man ser ju på tidtabellen redan idag att den inte håller.
Energifrågan, tänker jag, Peter. Kan det komma någon ytterligare? Eller den kanske redan har svängt i tillräckligt mån?
Ja, precis. Det skulle jag nog... Men det finns väl liksom partier som skulle kunna svänga i synen på kärnkraft, till exempel.
Mattias, om du tittar framåt, ser du några sådana här saker där vi idag tycker likadant men tyvärr så skulle det behövas röster som drar åt ett annat håll? Du har ju varit så varnat i många fall exempelvis, så att du kan väl ta något av dem?
Ja, narkotikapolitiken och penningpolitiken är ju två uppenbara exempel. Det är ju liksom, särskilt narkotikapolitiken är ju både liksom extremt allvarlig situation med gängkriminaliteten som följer, men också liksom helt tomt i den intellektuella arsenalen för en politik som alla partier är för. Den tystnaden kan ju fascinera mig lite grann. Men när jag har också sagt att när det svänger så kommer liksom alla att låtsas att de har tyckt så hela tiden och att förbudet var nyliberalismens fel. Det är så det brukar låta.
Antagligen. Men var det inte så att långt tillbaka i tiden så Bejerot var väl inne på att debatten var tvungen att vara liksom totalt åt ett håll. Man fick inte släppa fram så att säga liberala tendenser för det var skadligt i sig. Fanns det inte en sån diskussion?
Jo, absolut. Han lånade ju tankemodeller från maoismen på det här området och tyckte att Kina under Mao gjorde var imponerande i sin framfart på området. Och det kräver ju en total mobilisering, inte bara mot bruket utan också mot attityder och annat som man ogillar. Och han hade ju för övrigt samma inställning till barnkammarnarkomani, det vill säga serietidningar.
Mm, just det. Ni tror inte att utsatta områden kommer liksom gå på en sån här att vi helt plötsligt får ett motsvarande dansk ghettopaket i Sverige? Det finns ju redan spekulerat i det, men att liksom man på allvar går in och sanerar, river vissa områden och liksom flyttar runt folk, att vi skulle kunna gå så långt?
Ja, så om vi får det så kommer det se ut precis så här. Det kommer ske plötsligt, så meddelar Aftonbladets ledarsida att efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att det här nog är rätt så som regeringen gör, och då är det förstås regeringen som först har gjort det. Och sen så betraktas det som det förnuftiga att göra. Det kommer se ut precis så här.
Mm. För det är jag nämligen lite, alltså jag som är lite finliberal är ju lite rädd för, alltså för stora rekyler, alltså att repressionen, exempelvis en straffrättslig rekyl mot ett för stort gangstersamhälle som liksom innebär att man börjar låsa in folk på kanske mer oklara grunder, man sätter rättssäkerheten på undantag och sådär. Alltså,
det pågår ju redan en sån tävlan.
Jo, precis, men än så länge håller de hyggligt i skinnet, men jag ser framför mig liksom att alltså, vilken politiker blir först med att föreslå liksom dödsstraff ifall den opinionen kommer? Liksom. Alltså det finns ju en fara här också, liksom att en slangbåge som kastas åt andra hållet.
Vi är jättedåliga på det här med rekyler överhuvudtaget. Jag håller på att läsa Karin Grundberg-Wolodarskis bok om friskolereformen och marknadsskolan. Och hon gör en väldigt god observation, nämligen att löntagarfonderna betraktas det som så extremt att det ledde till en väldigt stark, man kan kalla det nyliberal motreaktion. Och att det här vi ser, det här väldigt långtgående liberaliseringen är en reaktion på någonting väldigt långtgående åt andra hållet. Vi är väldigt dåliga på att tänka på, men om vi går väldigt långt här så är risken att motreaktionen blir lika stark när pendeln svänger tillbaka.
Mm. Nu kommer vi långt från NATO, men där är vi överens om att, så att säga, motreaktionen är klok, att vi ska gå med i NATO. Så där finns ju inte den faran, tänker jag. Tove, några ytterligare tankar kring detta, kring svensk konsenskultur och dess vilda svängningar?
Nej, men jag tycker att det är, jag är alltid glad när det fattas kloka beslut, och det här var rätt då och det är rätt nu och det kommer att vara rätt framöver också. Sen är det ju som har sagts, det är NATO en stor organisation, det är väldigt många medlemsländer som är i väldigt olika skick och som på många olika sätt skiljer sig, så det är inte, man ska inte liksom, man ska se det för vad det är, men just nu så, och eller så här, det är inte, och just nu inte i betydelsen att det är tillfälligt, utan nu är det den fungerande försvarsallians som finns, och att stå utanför i det här läget vore otroligt oansvarigt, att lämna Sverige ensam i Norden. Så det alternativet finns ju inte, och det som är, även om det är många som har vånda och funderingar, och det kan man absolut ha legitima funderingar på vad det här innebär, så är det ändå så att det finns i praktiken inget alternativ som är ansvarigt än att Sverige går med i NATO.
Peter, tredje marinkårsdivisionen Fårösund, har ni berett marken?
Den tror jag faktiskt inte kommer tillbaka i Fårösund. Där är marken avyttrad och regementsbyggnaden används till annat, så att det blir nog på Tofta i söder om Visby som det.
Men har ni liksom underhållning och nöjesliv till NATO-soldater på permission så att de kan liksom gå ut på och dansa och ha det trevligt?
Det tror jag nog att vi ska kunna ordna.
Ja, de kanske kan vara med i dina popquiz.
Precis.
Ja. Men det blir ingen glass på Tofta strand.
Nej, det får vi inte i sommar i alla fall. Får vi se hur det blir i framtiden.
Hörrni, vi ska gå vidare till Mattias. Du har ägnat veckan åt ett annat ämne där alla verkar plötsligt väldigt överens, och det gäller pensionärernas påstått usla tillvaro. Där båda blocken nu är så här lagom till valåret tävlar om att tillskjuta mest pengar. Vad tycker vi om detta?
Ja, det är ju intressant att konstatera hur snabbt vi undrar lite grann hur 70-talet kunde hända när borgerligheten plötsligt slog världsrekord i statsutgifter och sats med företagsakut som tog hand om en massa företag och sånt där. Det är ju en politik som blir reaktiv, och den har vi ju sett nu när vi har fått diverse prischocker när inflationen rullar in. Och det gör den ju nu, och det kommer att få effekter i folks plånböcker. Och det är en förståelig sak att folk reagerar på det här, och det folk reagerar på, det springer politikerna på. Mm. Men den här föreställningen att man ska kompensera för allting blir ju riskabel. Och då har man först valt att kompensera för energipriser och bensinpriser, och det har funnits förstås liksom en viss rimlighet i att båda de områdena har extremt höga skatteintäkter som ju då blir ännu högre och skapar en slags hävstångseffekt på priserna. Så det har ju varit lite speciellt, men det som kommer nu är att man då med prishöjningarna som ursäkt så kommer man då med liksom politiska förslag om hur pensionärerna som grupp ska gynnas av det här. Mm. Och då finns det absolut pensionärer som har mycket knapert. Det gäller särskilt de som inte har jobbat särskilt mycket själva. De har tagit hand om barn, de har slitit väldigt mycket ofta i livet. Det är inte folk som har legat på soffan och ätit praliner, som en läsare hade vänligheten att påpeka. Och det är ju förvisso sant. Men man har inte yrkesarbetat på heltid så många år att man har liksom betalt in speciellt mycket till de system som sen betalar ut pensioner.
Man kanske inte ens har bott i Sverige särskilt länge också.
Det finns också. Mm. Så det finns en hel del på grundnivå. Men de som har det allra sämst har ofta fått ut pension ett tag. För det är också det att sen ligger den still och ökar inte på samma sätt som löner med tillväxten och sådär.
Men det är också så att jag tittade och faktiskt kollade upp det här, att andelen pensionärer som lever då i det vi kallar absolut fattigdom, det vill säga att man befinner sig under ett, man inte har tillgång till, det finns ett antal mått, så att man ska äta kött varannan dag, ha tillgång till diskmaskin, tvättmaskin, kunna göra en resa om året. Den andelen är ju lägst i Sverige i hela EU. Det är bara någon procent. Så att
precis.
Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är ju den som är relativt mått som det finns en del fattiga pensionärer.
Ja, men det är fortfarande så att många hamnar i problem, och särskilt liksom när bostadskostnader blir högre och sånt där. Så det finns absolut problem, men de är inte representativa för gruppen pensionärer, utan där handlar det ju snarare om när partier, när då blocken försöker tävla om att stödja pensionärer som grupp i helhet, så är det en grupp som aldrig, gruppen pensionärer har aldrig haft det så materiellt bra som nu. Och
deras inkomster har faktiskt ökat mer än andra gruppers, både
ja, enligt Finanspolitiska rådet.
Pensionsmyndigheten, de har släppt rapporten där. Ja. Och det är faktiskt så att bland 65-åringarna i Sverige, när man alltså går i pension, då är det av alla åldersgrupper så är det lägst andel som lever i relativ fattigdom där. Och det där, så är det faktiskt att man ligger under genomsnittet ända fram tills man är 80. Det är över 80 det sticker iväg, och då sticker det iväg främst bland kvinnor. Och ännu högre blir det när man når 90 eller 95 års ålder, för att som du säger, då är ju pensionen som liksom skrevs ut för 30 år sedan har ju urholkats ganska mycket i sitt värde.
Ja, och man är ofta ensam då. Mannen som ofta har haft en högre inkomst har dött ifrån, och då blir det ett frånfall för att man inte har kompenserat för den eventualiteten.
Men gör politikerna fel som vill kompensera för detta?
Alltså, vi som pysslar med opinionsbildning bör ju vara tydliga med att vi ser igenom det här. Alltså, det här handlar om att pensionärer är många, de är röstbenägna, och det är därför man vänder sig till dem som grupp. Det är också väldigt anmärkningsvärt att se Moderaterna och Kristdemokraterna, Liberalerna i ledning för ett regeringsalternativ skryta om att lansera en stor förändring av pensionerna, utan att med en rad på DN Debatt, där man ändå får in rätt mycket, skriva om hur man ska finansiera det här. Det är liksom bara utdelande och inte ansvarstagande.
Är det farligt, det här överbudspolitiken?
Ja, det är det, därför att det är inte... Alla omkostnader ökar. Räntorna är på väg upp därför att inflationen skenar, och då kommer centralbanker att tvingas, och Sverige kan inte avvika speciellt mycket från en omvärld där detta sker. att rätta mun efter matsäcken. Och då kommer väldigt många kostnadskriser på en gång också för staten. Och då måste man kunna skilja det viktiga från det mindre viktiga. Och vi har under, inte minst de senaste åren med pandemi och annat, vant oss vid ett slags ekonomiskt undantagstillstånd där liksom en extrem budgetmässig lösläppthet har rått. Men så kan man inte fortsätta i all evighet, det tror jag att de flesta förstår.
Mm. Ja, men jag tänker det, om vi får då så att säga kostnadschocker för hushållen i form av höjda räntor, då kommer det väl också dyka upp krav på att politikerna ska komma med en lösning på detta på något sätt.
Ja, och då ska man ju komma, där har ju kostnaderna varit extremt låga, men det är ju inte så att det gör ju att folk har anpassat sig till den situationen. Det finns ju välbärgade personer som har sett det som ekonomiskt rationellt att låna till både 2 och 3 hus. Man skaffar sommarstuga och utlandsboende och annat. Och det har ju varit ekonomiskt rationellt därför att det finns inget som har stigit i värde som bostäder när räntorna har varit låga. Men sen kommer liksom allt på en gång. Vi skulle behöva en skattereform som bland annat inskränker ränteavdragen. Vi behöver höga räntor därför att för att strama åt penningpolitiken och annat. Och ovanpå detta kommer kostnadskriser på grund av vad som händer i världen med livsmedelsutbud och annat. Mm. Så allt kommer på en gång, och den politiker som inte är förberedd på den situationen kommer ju liksom stå där och säga att vi var naiva igen.
Här stundar bistra tider, låter det som. Vad säger ni andra? Någon som vill chippa in i Mattias resonemang?
Ja, men jag bara understryker att farligheten med det här snabba cash-viljan som alltid dyker upp innan valet, därför att det blir som att kissa byxorna. Det är liksom, man hoppas att det blir varmt och skönt där, och sen så kommer det där komma efter. Och Moderaterna har tidigare visat att de är väldigt flexibla när det närmar sig val. Jag tänker på Fredrik Reinfeldt där som i 2006, någon månad inför valet, lovade högt att allt Socialdemokraterna bjuder om vård, skola, omsorg ska vi bjuda över. och sen vann de valet.
det var ju samtidigt, de gick ju samtidigt så långt i sin krona för krona att de skulle finansiera försvaret med parkeringsavgifter. och det var ju på sitt sätt lite analt, men det är återigen de här snabba skiften från det till liksom stora löften för ingen finansiering alls är ju liksom en väldigt dramatisk svängning återigen.
Men sen ska jag bara säga att rent politiskt så det man borde ha politiker som orkar göra, det är ju att påpeka det helt sjuka i att ett sånt välfärdssamhälle som Sverige är, att stora grupper ska behöva liksom hoppas att de ska få bingo när det närmar sig val för att fixa sin ekonomiska vardag. Även om de inte är så många och även om de då jämfört med andra länder är ännu färre, så finns det ändå grupper som lever ur hand i mun och som inte klarar sig. Och det är ju inte bara äldre, utan det är också en del barnfamiljer som fortfarande är beroende av att det där barnbidraget kommer exakt på den dagen som man har tänkt sig. Så det finns ju grupper i Sverige som lever med extremt små marginaler, och det är ju ett problem att vi inte har möjlighet, att inte fler har möjlighet att ha bättre marginaler, och att man som pensionär inte i god tid ska kunna hitta ett annat sätt att spara. Det har ju bland annat Benjamin Dosa på Timmy, tycker jag, har diskuterat väldigt väl. Så det är ju det stora problemet, där borde borgerligheten gå i främsta ledet för att se till att medborgarna, även de äldre, kan stå väldigt fristående och självständiga från politisk välvilja.
Mm. Jo, det finns ju just, alltså, och det här kan ju i förlängningen bara kommas åt med ekonomisk dynamik och utveckling. Och det är ju det som många åtgärder som omfördelar riskerar att gå ut över. Om staten börjar spendera en massa så kommer ju det behöva finansieras av de yngre som jobbar, och då kommer antagligen också dynamiken att påverkas, och då förlorar man, då vinner man efter valet men förlorar på längre sikt.
Mm. Vi får se hur det blir med detta. Vi ska gå vidare nu, tänkte jag. Då ska vi först vända till New York faktiskt, till Central Park. Paulina redan fnittrar över detta, men vi tar med oss Central Park omedelbart hem till Stockholm igen för ett förslag från Centerpartiet. Det är då att skapa ett Central Park i Stockholm på Järvafältet när man har bestämt. Mm. Där man då vill bygga en massa bostäder och anlägga en trevlig park så att man kan jogga runt där och titta på änderna i dammar och så vidare. Paulina, du är ju sällan intresserad av stadsplanering, men plockade upp det här som ett exempel på Centerpartiets, vad ska man säga, samtida vilja att försöka konstituera verkligheten utifrån språket. Berätta.
Ja, precis. Alltså min fråga var väl varför Central Park och inte Venedig? Man kan ju liksom åka kanal in mot city och så kan pyramiderna torna upp sig i horisonten och så kan alla ha en egen flamingo att rida på.
Bara fantasin sätter gränser.
Bara fantasin sätter gränser. Och grejen är att det här är ganska typiskt Centerpartiet, att man tror att man kan orsaka hur mycket kaos som helst. För det, jag menar, migrationen vi har haft de senaste åren, Centerpartiet har ju varit väldigt delaktiga i den. Man orsakar hur mycket kaos som helst och sen kan man liksom önska bort det genom att säga olika ord, till exempel Central Park. Och sen så blir ju debatten sån att debatten störs ju inte av hur Järva ser ut idag och vilka förutsättningar som kännetecknar Järva idag, utan Centerpartiet kan prata om det här och presentera det här som att, och det är nästan som att det är mer sant än själva verkligheten, därför att det är resultatet av en slags inre vision, och den inre visionen är väldigt viktig att ta på allvar i så som vår offentlighet fungerar, så som debatten ser ut.
Mm. Och sen konstaterar du också att New York är ett samhälle som kännetecknas av hög tolerans och pluralism och yttrandefrihet och åsiktsspridning, men samtidigt då så har ju Centerpartiet varit inne på att det här med att häda, det ska man inte få göra hur som helst.
Precis.
Det blir ett Central Park med hädelseförbud helt enkelt.
Ett Central Park med hädelseförbud under Ramadan, vad jag förstår. Mm. Annie Lööf intervjuades i Svenska Dagbladet av nyhetsredaktionen och sa då att hon är beredd att se över lagstiftningen, hur det ser ut kring då uttryck som Rasmus Paludans koranbränningar, som hon menar redan idag kan stoppas av polis genom ordningslagen. Och hon är beredd att se över det här, hon är beredd att förtydliga detta ytterligare, och sen så pratar hon då om just vissa utsatta områden och Ramadan. Så att verkligen...
Fast det är därför att hon vill ändra någon lag, det har väl hon förnekat att hon sa.
Ja, och därför så tycker jag att vår producent Jesper, om du lyssnar här, så sätt på den här intervjun med Annie Lööf, Svenska Dagbladet, från 1 minut och 50 sekunder, när hon som börjar med jag är beredd att se över.
Jag är beredd att se över tolkningen av detta så att man faktiskt i större utsträckning kan säga nej eller flytta på demonstrationer till andra ställen för att minska då sådana kraftiga ordningsstörningar som det har varit under den här helgen.
Okej, då hoppas vi att det verkligen låter så att vi kan fortsätta diskussionen utifrån.
Ja.
Jag har ju förvånat själv över Centerpartiets inställning här. Samtidigt har ju Annie Lööf fäktas med oss. Ja, liten reträtt har hon väl gjort, att hon egentligen inte menar att yttrandefriheten gäller fortfarande, men sagt att polisens möjligheter att avbryta saker ska, eller att inte ge tillstånd, ska helt enkelt bli mer framträdande, om jag tolkar henne, henne rätt.
Precis, och jag menar, det är uppenbart så att hon inte är för en obegränsad rätt att bränna koraner. Det säger hon ju mycket tydligt, men hon menar då att begränsningen idag redan finns. Vi har ingen obegränsad rätt till den här typen av yttranden, utan den begränsningen finns och hon är beredd att se över för att göra detta än tydligare hur det ser ut, hur begränsningen ser ut. Så det här är inte en person som är för en obegränsad rätt att bränna koraner i Sverige, och det tycker jag är intressant.
Det är också intressant att den ska vara villkorad av då demografin i aktuellt område, så att säga, att man ska se över olika platser där det är, och sen ska man ju då, ja, jag kan ju tänka mig att man tar det här vidare, att man inte får skända kristendomen på söndagar och så vidare.
Ja, fast det kommer ju aldrig bli aktuellt, därför att det finns inte den typen av våldskapital i bland kristna i Sverige idag på det sättet. Sen fick jag ju svar av Martin Ådahl, som menar att han skriver på Twitter att Centerpartiet då med det här Central Park-förslaget tänker konstruktivt, konkret, optimistiskt. och att mitt svar är kulturkrigande och defaitistiskt. Och där skulle jag faktiskt vilja invända att jag tror att jag är rätt konstruktiv, för jag menar att man ska återupprätta våldsmonopolet och då det svenska, inte det i Central Park, i de här områdena, och man ska liksom återupprätta att det är den svenska staten, att den svenska staten omfattar också de här områdena. Mm. Och så har du en gång...
Nu blir jag centerpartist, Paulina. Det tycker Centerpartiet också, skulle Martin Ådahl säga. Självklart ska våldsmonopolet återupprättas.
Precis, nu är vi på de modala hjälpverben igen, vad som ska ske och inte ske. Men det har ju varit så en gång. Alltså, det har ju funnits en tid när det inte fanns kriminella strukturer som utmanade staten om våldsmonopolet i Järva. Och det var före Centerpartiets politik. Så att snacka om att inte vara konstruktiv.
Nu slutar jag vara Martin Ådahl, för det blir lite jobbigt. Mattias, vad tycker du om Paulinas resonemang?
Jo, men jag är ju med på det här. Alltså, det finns ju en gräns när visionerna blir ordmagi. Och liksom man befinner sig så långt från var man vill vara att det bara blir liksom fluff. Och det här tycker jag var ett sånt utspel. Och jag håller ju med Paulina i att det grundläggande måste funka först. Det är prio ett. Och det är där man behöver insatserna. Det är väl inte krångligare än så egentligen.
Tove, tycker du Paulina är kulturkrigande och defaitistisk?
Ja. Jag
kommer på nästa utvecklingssamtal.
Precis. Jag har ju en inre optimistisk centerpartist också, ska jag säga. Och sitter ju här också och vet med mig att jag 2013 skrev texten Malmö är ett oförlöst New York. Så jag känner mig väldigt träffad här av Paulinas kritik. Och så gick jag tillbaka och läste om den texten och tycker att den står sig i sitt innehåll. Men det är klart att jag hade inte skrivit den idag på samma sätt där, för att det har hänt saker på de här 9 åren och det har inte gått åt rätt håll. Men, och jag känner mig lite skyldig också, för jag har också i enrum skällt på centerpartister för att de har för lite visioner. Så nu känner jag att jag ska vara försiktig med att be om mer. Precis. Men sen är det ju precis som kollegorna säger, att visioner som hänger helt fritt ifrån någon form av idé om hur man ska nå dit och vad som behövs, de blir ju bara hattifnattiga. Men däremot så är det ju min poäng då... Och den, om jag ska läsa Martin Ådahl välvilligt, så är det ju att någonstans tänka att det är inte ödesbundet hur det ska vara med de här områdena. För då kan vi lika gärna liksom ödelägga dem. Utan det är människor där och de svarar på incitament. Och sen har jag och Centerpartiet haft en del olika åsikter om vilka incitament det är som behövs först och hur de ska implementeras och sådär. Men det är det som jag tycker är värt att hålla i, att nej, vi kan inte vara defaitistiskt så att säga att det är kört för de här områdena och de människorna som bor där, utan det måste finnas en vilja att ändra någonting, men sen behöver det ju så att säga, det är andra saker som behövs än
det behövs massa saker, men det finns ju också positiva exempel. Ta exempelvis Gårdsten i Göteborg, där man har Gårdstensmodellen, har ni säkert hört talas om, där man har gjort massor med goda saker som har fått konkreta resultat i form av en mängd socioekonomiska indikatorer. Så det är klart det går.
Jo, och det finns ju den här kanadensiska journalisten Doug Saunders skrev ju för ganska många år sedan en bok som heter Arrival City, där han tittade på utanförskaps- eller förortsområden i över hela världen. Allt ifrån faveler till vad de nu kallas i olika områden, och konstaterat att de är väldigt olika och de får olika dynamik också då beroende på vilka incitament som ställs där. Och det finns ju en massa saker som skulle kunna fungera, men som naturligtvis då blir frågan, är vi beredda att göra de sakerna? Är vi beredda att acceptera till exempel en mer nivellerad vit arbetsmarknad för att få bort den svarta? Och sen naturligtvis, nu är det, som vi varit inne på tidigare, så är ju frågan om kriminalitetens grepp, jag tror jag, liksom steg ett, att bryta den, för annars kan ingenting viktigt växa om man tillåter liksom det parallella våldsmonopolet att styra. Men det finns det finns goda exempel att ta efter, men och den konkretionen saknas ju hos Centerpartiet just.
Nej, men jag tror att det är, jag vänder mig lite emot att man, det kommer alltid såna här historier om att liksom, integrationen av somalier har gått mycket bättre i Minnesota än i Sverige. Det var en sån här sak som man upprepade ganska länge. Sen så när man tittade på siffrorna så visade det sig att det var inte riktigt så. Det dyker ofta upp såna här exempel som används för att säga att vi kan fortsätta med samma migration därför att det finns en lösning. Och då, det har varierat. Det har varit liksom från lotsar till liksom, integrationslotsar pratar jag om nu, till allt möjligt. Det har alltid funnits en lösning som har gjort att man har kunnat fortsätta på samma spår. Mm. Och därför tycker jag att det är lite farligt att säga liksom, prata om det som att de här lösningarna, som att man kan ha migrationen först och sen börja liksom laborera med olika lösningar. Så det är liksom det ena. Och sen så, det andra jag tänkte säga, det är att det finns liksom två problem med det här med Centerpartiet och Central Park. Det är inte bara att det är dumt liksom, att man inte kan göra Central Park av Järva, utan det är att man orsakar väldigt djupgående problem och sen tror att man kan lösa det genom att hålla upp en bild på Central Park. Mm. Alltså det är ett sätt att frisvära sig från ansvar.
Men sen, nu målar du upp på att Centern har varit de enda som har varit för den politik som har lett till situationer i utsatta områden. Det har ju funnits en ganska bred enighet i Sverige om detta.
Jo, men det är också så här, Centerns kohandlande med olika regeringskonstellationer där den här frågan har varit väldigt viktig. Alltså, mm. Centern har ju varit i högsta grad ansvariga för att politiken har sett ut som den har gjort.
Fast alltså, en liberal integration eller migrationspolitik har ju ett egenvärde i sig, eftersom det dels är en frihetsfråga för människor och dels för att det de facto liksom leder till att människor får ett bättre liv. Så det är ju, från det sättet skulle man kunna säga så här att ja, det har ett egenvärde i sig, därför ska vi ha en liberal politik, sen får vi ordna problemen efteråt. Jag kan se en logik i det resonemanget om man då också är beredd att se andra sidan av vågskålen och anpassa sig efter den. Det tycker inte jag är så konstigt att man resonerar så, men det är inte jag som ska åsikta det, jag ska bara ställa frågor. Jag håller käften.
Ja, men det känns som jag tar all talartid. Så att,
ja, men hörni, vi ska gå vidare nu faktiskt. Vi får se om det blir något Central Park. Det var någon som uppmärksammade att de hade råd att rita över stadsgränsen och ritat in lite i Sundbyberg också, så det kanske blir ett...
Vad gör du om det blir Central Park, Paulina?
Ja, vad gör du då?
Då hette jag upp min hatt.
Då får du aldrig
roliga att det var någon som
bjuder på picknick.
Precis. Det var någon som uppmärksammade att för 10 år sedan var det Chinatowns de ville ha. Så vi får se vad det blir. Om det blir Chinatowns eller Central Park. Jag bjuder på Ratatouille oavsett.
Du bjuder på General Tso's cykling kanske. Men så här är det väl att det där, på 80-talet skulle man bygga Manhattan på Söder. Det är bortglömt idag, men där Södra station idag ligger skulle bli Manhattan.
Ja, men det är ju en annan sak. Det är ju en arkitektonisk fråga. Liksom att man ska bygga höga hus och så vidare. Det är ju en helt annan.
Ja, men Central Park är väl också? Ja, okej. Skitsamma. Vi ska gå vidare, hörni. Vi har intressantare saker att prata om. Och nu kommer vi till veckans verkligt intressanta ämne. Då går vi till Peter som har suttit och myst här och i väntan på detta. Som vanligt ligger du minst en längd för oss andra. Medan vi andra tramsar med centerpartister och liknande lättviktare är du uppe i tungviktsklassen. Du har verkligen gått upp mot Ulf Lundell. Berätta.
När jag började det här jobbet på Svenska Dagbladet så satte jag upp 2 mål för det första året. Och det var ju att få en egen flashbacktråd.
Mm.
Och bli omnämnd i Ulf Lundells dagboksvit Vardagar. Och nu har jag kunnat bocka av båda dem. Även om Vardagar 7, som Ulf Lundell är inne på den 7:e delen, inte har kommit ut ännu, så råkar jag veta att jag har förärats en hel sida.
Alltså Peter, jag minns inte att det här var någonting vi diskuterade när din fråga om din anställning var på tal. Att det här var liksom riktad drivkraft för dig.
Ja, men jag kände att det var inte någonting som min arbetsgivare liksom kunde ordna åt mig, utan det här var något jag behövde göra av egen kraft.
Mm. Men då ställer jag naturligtvis frågan, har du aldrig alldeles kissat på dig, saknas pojkvän?
Ja, det frågar man sig framförallt i flashback-tråden.
Ja, men vi glömmer flashback för dagen. Ja. Det är inga varma tankar från den stora nationalskallen, antar
jag. Nej, han tycker att jag var den svenska slappheten personifierad. Men jag tycker att det är lite roligt här, för det var nämligen så att i somras så läste jag de första 3 delarna i den här dagboksviten och konstaterade avundsjukt att Mattias var omnämnd. Så att då tänkte jag, så här, nu måste jag ta mig in här. Så att jag skrev ju en ledare i slutet av, det var i augusti i fjol, om debatten om överturism i svenska städer. Och satte då rubriken, tänkte så här, nu har jag chansen. Så jag satte rubriken, lite trängsel lockar fram vår inre Ulf Lundell. Mm. Med anledning av att Ulf Lundell hade hållit ett gnälligt sommarprat om och skrivit en hel del i sina böcker om det. Mm. Om överturism. Och han svalde, man kan säga att han var inte svårfångad.
Han svalde både krok och agn och sänke och flöte och allt, kan man säga.
Ja, verkligen.
Mm. För så här skriver han dig då, att Vänblad personifierar för mig den nyliberala dumheten och tanklösheten. Så svarar han dig direkt.
Det är ju jag.
Joro, grabben, stenshuvud i nationalpark. Du kanske inte har hajat det. Det har du inte hajat.
Jo då, jag har faktiskt varit där.
Ja. Men så kan man också läsa på samma stycke då, att mycket i Svenska Dagbladet är bra, men de tre första sidorna kan man hoppa över. Alltid. Det är gott om konservativa dumskallar där.
Jag kan ju säga
jag känner att jag också är nämnd nu.
Ja, vi kan låta som det var lite.
Subtweetad.
Mm. Ja, även om jag nu bara då läst de första tre banden, så kan jag säga att vi är liksom inte ensamma om att vara illa omtyckta av Ulf Lundell. Det är en fin klubb som vi har, som vi finns med.
Är den här boken, den saknar punkter, är den tänkt att sjungas, tror ni?
Förr i tiden så sjöng man de här.
Nej, men tänk så här. Vänblad personifierar för mig den nyliberala dumheten och tanklösheten, eller något sånt där. Skulle inte det kunna bli en ny Lundell?
Ja, det är inte omöjligt att... det känns ju som att han ger ut typ 25 CD-boxar om året eller någonting med. Men ni är dålig musik.
Ja, just det. Du hade en rolig historia om det, om musikquizet. Berätta.
Ja, men det har ju framgått i tidigare podd att jag musikquizar väldigt mycket. Och jag arrangerade en stor tävling för några år sedan. Och då när man skulle anmäla sig till den här tävlingen digitalt på webben, så hade vi en sån här captcha, som det heter. Alltså där man måste bevisa att man är människa och inte robot. Och då ställde vi de som anmälde sig inför scenariot att Ulf Lundell släpper en ny CD-box. Hur reagerar du? Det var bara de som svarade jag blir förtvivlad som fick anmäla sig. Om man skrev att man blev glad, då var man en robot.
Oj, oj, nu kommer faxen på redaktionen. Hörrni, bara en sak. Han har mejl. En sak angående Ulf Lundell som jag funderar på länge, så jag bara vill drifta mer. Ni har ju förstås hört ett av låtarna från hans första platta från varje månad, som heter 6767. Där han sjunger då att han och hans kompis Bart ska ta 46an ner till Sture för att öla upp en hundring eller två. Och det här har inte lämnat mig någon ro sedan jag hörde första gången för 30 år sedan. Och så här, för att en hundring eller två 1967, det är alltså mellan 1000 och 2000 kronor idag. Och de är alltså, 1967 var Ulf Lundell 18 år gammal. En spontan, och jag ska säga då att på den här tiden så tjänade en industriarbetare före skatt knappt 10 spänn i timmen. Och som man fick ut då liksom per månad, så är månadslönen i snitt så här 1,7. Så de alltså åker och ölar upp 12% av en månadslön före skatt helt spontant.
I men den här alltså låten. Leif G.W. Persson pratar ju om exakt samma sak.
Vadå, har han också funderat över detta? Eller?
Nej, utan han beskriver hur han super bort motsvarande 5000 kronor i dagens penningvärde per kväll när han är i samma ålder.
Va?
Ja. Vadå? Jag trodde vi visste allt om Leif G.W. Persson.
Nej, för jag var lite helt så här fascinerad över vilka enorma summor folk söp på för. Alltså, var fick de ens pengarna ifrån? Liksom? Alltså, de måste ju ha varit gymnasister. Alltså, och liksom, det här låter ju inte som det är liksom en krogkväll man gör en gång om året. De liksom tar spontant bussen ner till Sture och ölar upp 12% av en industriarbetarlön.
Du måste förstå att i kulturbranschen, framförallt i författarbranschen, då får man ju förskott.
Men han fick väl inget förskott som en 17-18-åring?
Nej, det kanske han inte.
Jo, de hade ju så glassigt på den tiden. Men det var också väldigt extrema krogpriser.
Ja, för hur många öl kan man ha fått? Vad kostade ölen på den tiden? Det är ju ingen av oss som var födda då. Men, för det låter ju som det är en enorm bacchanal. Liksom, om man Om man ölar upp.
Ja, alltså den billiga ölen på krog var ju ett sent 80-tals fenomen. Före det så var det väldigt dyrt att dricka på krogen. Tänk, du tar in vin idag.
Men hur gjorde du som kan sånt här, hur gjorde tjejer? Betalade tjejer för sig själva eller betalade man för tjejer?
Jag vet inte. Det var ju väldigt länge en mycket manlig domän. Där liksom krögare var liksom långt in på 70-talet rädda att släppa in ensamma kvinnor, för det var liksom kodat som prostituerade.
Mm. Men jag har ett förslag här, Andreas.
Mm.
Du har ju fortfarande inte gjort debut som skribent på vår sida. Jag vill se en nationalekonomisk...
Jo, det har jag visst gjort förut. Men okej, skitsamma.
Du ska göra en nationalekonomisk djupdykning i Ulf Lundells lyrik. Och därmed kanske också själv ta plats i vardagar 8 eller 9.
Det låter som en plan. Jag trodde du skulle säga att jag skulle faxa Ulf Lundell och fråga hur det här hänger ihop egentligen. Men det kan ju också vara så att alkohol förr i tiden var så jävla viktigt i människors liv, som man la väldigt, väldigt mycket pengar, eller relativt mycket mer pengar. Det är ju viktigt i många människors liv idag också, men att det helt enkelt var liksom en... Ja, men Mattias, det känner väl du till? Alltså, hur mycket söp en normal industriarbetare upp i början på 1900-talet om man drack mycket? Det dracks väl rätt mycket då också?
Ja, alltså, men man drack på ett annat sätt. Alltså, det dracks mycket mer på arbetsplatser och ur liksom medhavt och mindre på krogen, därför att det var jättedyrt.
Men det var ganska dyrt att köpa sprit också, var det inte det?
Jo, men betydligt billigare, precis som idag, än att dricka på lokal. Och det var ännu större skillnader då, för det var liksom, alltså restaurangbranschen var en skugga av vad den är idag. Det var liksom ganska, alltså det var dyrt med uteliv.
Mm. Ja, vi får se hur det blir med detta.
Dricka på arbetsplatsen känns ju för övrigt som en kulturyttring som lite sorgligt att den har...
speciellt i vår
alltså det beror på, alltså det är mest det sorgliga drickandet som har rykt, alltså ja, det här att ha en plunta i skrivbordslådan och sådär, det var ju oerhört vanligt.
Ja, men visst, det var väl skåpsupning, folk som var smygalkoholister.
Det var inte after work, det var inte socialt drickande som man har fått liksom. Det kommer först på 80-talet. Jag har ju lite grann en teori av att det är marginalskattesänkningarna som bidrar till det här kulturskiftet. Att liksom, tidigare så sökte man avdrag och sånt där liksom, och då var det ju de som kunde dricka på representation som gjorde det. Men andra skåpsöp liksom. Men utedrickandet för att man vill och väljer det på after work till exempel, det kommer när folk får mer i plånboken.
Mm. Och happy hour som kom, och EG-priser fanns något som hette i Stockholm ett tag också på krogar.
Ja, när vi skulle gå med i EG.
Och sen var det då Time Beer, fanns det också något som hette där. För jag tror happy hour fick lite dålig klang efter ett tag, så att då ville man göra någonting annat. Hörrni, spännande att prata om detta, men det börjar bli dags att runda av. Och då tänkte jag att vi som vanligt gör det med vår lilla lättsinniga rundfråga. Det är ju då att jag varje vecka plockar ur samtiden ett litet korn av information i vars prisma er esprit ska få blänka helt spontant och oövat. Dagens datum får man ju osökt att tänka på otur och otursdagar. Jag skulle vilja att ni berättade var och en om en politisk otursdag då någon verkligen gick under stegen eller krossade en spegel eller ströp en berguv eller vad det kan vara. Och vem vill börja med detta? Någon frivillig? Nej, det var otur. Då säger jag att Mattias får börja.
Ja, jag hade missförstått din fråga. Jag trodde att frågan gällde fredagen den 13. Så jag tänkte ju på min egen release som var nu för 11 år sedan av Glädjedödarna.
Mm-hmm.
Som det föll sig just den 13 maj som var fredagen den 13 2011. Och som fick den legendariska rubriken Timbro ordnar ravefest på kyrkogård fredagen den 13.
Mm. Det minns jag, det var en trevlig fest. Det var på kyrkogården.
Ja, precis. Och därav kyrkogård. Det var ju bara adressen. Så det var väldigt kul.
Men det var ju ingen otursdag för dig. Det var ju en turdag.
Ja, precis. Så det blev inte alls. Och sen så... så är jag ju glad nu, för det är första gången som nyutgåvan är ute, så jag är rätt lättad över det.
Just det. Man hade ju kunnat göra en annan rundfråga, att ni skulle då få prata skräckfilmer istället, kommer jag att tänka på, där ni skulle då besätta galleriet med svenska politiker. Vem skulle vara Freddy Krueger och sådär, men det hade kanske kunnat bli jävligt obehagligt det också. Paulina, har du någon otursdag att bjuda på?
Nej, men det är lustigt att Mattias nämner det där, för att jag tycker att jag missar alla kalas och fester jämt, och det, liksom, det bara är så. Men just den där har jag liksom grämt mig över att jag missade, och sen så kommer det upp så här Facebook-minne en gång om året, och så tänker jag alltid så här, att jag skulle ha varit på den där festen, jag missade det verkligen. Alla pratade om den efteråt och liksom.
Ja, det var en fantastisk fest.
Ja, den skulle jag ha gått på, det var dumt.
Okej, så det var din otursdag att du inte gick på den, eller?
Jag vet inte.
Traumat i livet.
Ja. Men Paulina, du skulle bara åkt hem väldigt tidigt i vanlig ordning, tror jag.
Ja, precis.
Paulina, hade du någon dag, eller var det bara det du hade?
Nej, det var bara det.
Ja, tack för att du försöker i alla fall.
Förlåt.
Tove, du då? Har du någon politisk...
Ja, men jag kompenserar. Jag har två. Nej, men så, å ena sidan kan man ju tänka att det är ju en evig otursdag. Alla partier eller sådär som planerar utspel på dagar som ja, men 11 september 2001 eller 7 april 2017 eller nu 24 februari runt. Det är ju otur så att säga. Men sen måste jag nog säga att två personer som haft väldigt stor otur. Dels är det ju då Anders Ygeman som när han var inrikesminister under ett helt år inte hittade en lämplig lokal att informera statsministern om.
365 otursdagar.
Skandalen. Ja, det måste man säga. Och sen måste jag också säga att jag tycker synd om Lena Hallengren som fick svar på en massa frågor om varför Sveriges strategi hade ändrats på regeringens hemsida. Och hon sa att någon har ändrat något och jag vet inte varför, och det måste man också säga var väldigt oturligt.
Det är alltid oturligt för ministern när så mycket oklarhet råder inom ens domäner. Alldeles utmärkt. Du får guldstjärna, Paulina får jobba bättre till nästa vecka. Peter glömde
jag
bort.
Hon får stanna hemma från fest.
Jag tänker på ett ögonblick jag tror många minns, men kanske inte minns datumet. Den 12 april 2008, när makarna Reinfeldt landar på flygplatsen i Peking och kliver ut i fritidskläder. Oförglömligt.
Det gjorde ju även Carl Bildt. Kommer ni inte ihåg när han landade någonstans och det var liksom parad och han hade en sån här oljerocksjacka, en sån här barberjacka på sig?
Jag minns inte det. Men jag minns det här med, det har vi faktiskt skrivit om i vår gamla tidning Neo en gång, att för han hade ju på sig något väldigt fritidsaktigt då. Där stod då, de är ju paraderade med uniform och gjorde orkesterspelade och så vidare. Det var ju väldigt otur.
Nu kommer jag att tänka på när Anders Björk skulle marschera.
Leta upp den på YouTube, kära lyssnare. Det är helt fantastiskt när han går tillsammans med några andra och inte finner platsen i ledet riktigt. Vad skulle du säga, Peter?
Nu fick jag en sån här jätteflashback till den första MUF-kursen jag var på. Som var en sommarkurs i Orbaden uppe i Hälsingland. Och jag var väldigt ung och visste inte hur det gick till, utan jag hade bara tillfrågat att komma dit. Och sen så skulle det vara middag, men då försvann alla och var borta en timme och jag visste inte vad de gjorde. Och sen när de kom tillbaka så var de så uppklädda till tänderna. De här grabbarna hade på sig stora kostymer som hängde här och där, och tjejerna hade på sig långklänningar. Det var till och med någon som hade handskar på sig, tror jag. Och jag hade det jag kom dit i, vilket var ett par stentvättade jeans och en t-shirt med Trent and Darby.
Det här är ju fantastiskt, Ove. Det här är exakt samma upplevelse som jag hade på min första MUF-kurs i Växjö. Det här är ett trauma vi måste bearbeta tillsammans.
Ja, alltså inte fan fick jag med mig några sådana kläder till lyx, eller?
Men intressant att det är nu ni som sitter här på det moderata oberoende flaggskeppet.
Det finns en anledning till att vi hamnade i medierna och inte i politiken.
I FPU höll vi inte på så, Paulina, intressant.
Nej, det är precis det jag tänker på. Vad hade man på sig i FPU på vår tid?
Det vet jag, snarare din tid, jag vet ingenting om detta.
På 70-talet så hade man väl ingenting alls?
Det hade man inte. Man hade halmhattar tidigare kanske.
Det var 60-talet.
Ja, halmhattar och ingenting annat. Så gick det till, hörni. Jag tror vi får ta och runda av där, för att Mattias leende har blivit så brett så att det, jag kan inte ta ansvar för vidare inspelning. Stort tack för att ni var med och pratade veckans fråga med mig.
Tack för att du kom.
Ett nöje.
Tack själv, Andreas.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med beröm och klagomål, ris och ros, tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Och jättegärna också med inspel och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det finns ju en hel värld där ute som vi gärna utforskar, och vi tar gärna hjälp av er. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas såklart som vanligt att vi hörs snart igen.